Välkomna fram panelen och tag plats. Och då har vi som sagt representanter för ELM Nord, ELM Syd, ELU. Ja, Daniel har fått lite mandat där söderifrån. Och Erik för ELM. Jag vill säga lite grann om sammanhanget här. Vi som har arbetat i den här kommittén, det är Henrik och jag och Rakel Smetana. Och för ett drygt år sedan så skrev Rakel och tyckte att vi skulle göra någonting mer av det här med årsmötet. Det har vi gjort tidigare. Och det har rimmat ganska väl med det som vi har pratat om i styrelsen lite grann det här året, nämligen ledarskap. Vi kan inte ha ett ledarskap i ELM som inte finns där. Det måste utövas. Och det är det vi har försökt göra här med denna konferensen. Det är egentligen vår enda direkta kontaktyta med missionsvänner och ELM-are. Och nu har vi försökt göra lite grann extra åt det här med Luther. Och då vill vi också att det här, de signaler som vi sänder ut härifrån ska fortplanta sig genom rörelsen, om de inte är alldeles tokiga i alla fall. Och därför så vill vi också försöka föra ut detta genom att vi har ett samtal här nu om vad gör vi av Luther idag. Och då vill jag att ni som nu sitter här i panelen ska vara frimodiga. Ni har ledarskapet, ja. I någon mån, nästan alla i alla fall. För olika delar av vår rörelse. Och då måste man våga visa vägen. Poängtera vissa saker. Dra åt ett visst håll. Så var frimodiga nu och lyft fram det som ni tänker på. Som ni har tänkt på nu. Och som ni vill föra vidare hemma. Och då får vi alla vara med på det. Och om de inte säger så mycket så får vi väl lämna över ordet till övriga här. Som sagt, rubriken för det här är: vilken betydelse har det lutherska arvet för ELMs identitet idag? Ja, men svara på den frågan. Ni får några minuter var, och pratar ni för länge så avbryter jag. Men ta chansen. Vem vill börja? Ska vi börja med Lars-Göran? Vad har du tänkt på?
Det jag tänker, mina tankar dominerats av sen i förmiddags. Det var oerhört tacksamhet över det som har sagts. Först från Fredriks sida och sen fyllde Magnus Persson på. Egentligen ska jag kunna säga att du har sagt mitt. Jag kan inte formulera det bättre än vad Magnus gjorde. Och vi var tre stycken, Gunnar här och Jens och jag själv, som har förberett lite det här. Och vi kan bara säga att, men tack så mycket. Och det är mycket av det som formulerades där. Det är också det är agendan som jag ser framför mig. Att kunna förverkliga det som sades redan från förmiddagen. Och skulle jag försöka formulera så skulle det bara bli platt och tomt. Så det behöver jag inte anstränga er med. Jag vet inte sen om jag ska säga någonting hur vi... Alltså tankarna är i Nord. Det har ju kommit att bli så att i Nord har tillkommit församlingar. Och att vi har tyckt hela gudstjänster är väldigt centralt. Där också inte minst sakramenten är så tydligt en del av gudstjänsten. Och det är ingenting som vi har hittat på egentligen, utan bara det har kommit att bli så. Och det är jag glad över, och det tänker jag också framåt. Att när vi vill sträcka oss vidare, vilket vi vill. Alltså dels är det att sträcka sig vidare i närområdet, alltså människor omkring oss. Men också när vi vill söka upp nya platser, att ha med oss det. Det är just ordet som så betonas ju så återkommande och starkt. Det är ordet som ska verka. Det sägs ju om Luther, jag vet inte om den skrön eller om efterhands konstruktion, att Luther och Melanchthon sitter tydligen över ett möjligen glas vin eller öl och dricker. Var det öl eller vin?
Öl,
okej. Okay. Ja. Och så samtalar de kring hur Guds rike liksom nästan rusar fram. Och det slutsatsen är där, se hur ordet verkar. Se hur ordet verkar. Och jag tänker att det gäller fortfarande. Vi får med Guds ord i hand och med Guds ord i bruk och med Guds ord i funktion, då kan Guds rike också växa till i denna sena timme. Liten ingress.
Du fortsätter, ja. Ja, just det. Jag har ingen ring på fingret, men jag är fortfarande gift. Om ni funderar på det. Jag har tappat ringen här under årskonferensen, så det var inte så lyckat. Jag har frun kvar. Det är det viktigaste. Jo, det var ju apropå Luther och Melanchthon. Så när vi var i Wittenberg 2003, tror jag det var, eller 2, besökte det. Jag bodde på ett vandrarhem där på den här kyrkan där han spikade upp teserna, slottskyrkan. Så fick vi lära oss där att de hade tävlingar, Luther och Melanchthon, på det sättet att de hade tävlingar för varandra, vilket som var deras bästa bibelord. Det här är bäst. Det här fick jag tröst av. Och jag tyckte det var rätt så häftigt liksom att man kunde ha en sån tävling bland så höga herrar, så att säga. Det var ingen domare som avgjorde vem som vann. Men jag tyckte ändå det var ganska kul att höra att de höll på med det. Och det skulle vi kanske kunna göra. Jag håller med Lars-Göran här att man behöver inte lägga till någonting av det som har sagts. Förmiddagen var och täckte väl det som vi behöver veta. Sen kan jag känna ibland att det blir väldigt akademiskt här i förmiddag. När man lyssnar på Rune här så går det över mitt huvud. Och det måste vi tänka på när vi är i ledningen för olika våra organisationer, regionala och ELM, att vi också ska kunna ha ett språk så att vanligt folk förstår. Alltså man ska inte behöva läsa på universitet eller 3-årig högskoleutbildning för att sitta här på mötena, utan bara det här ordet, omformande ordet, har jag hört reaktioner. Vad menas med det? Jag bara vill ge det som en signal. Jag känner mig som lite gräsrot när jag sitter här. Det jag tycker är viktigt, det är ju den här ELM-identiteten. Alltså evangelisk-luthersk mission. Evangelisk-luthersk. Jag kan känna att den är för dålig hos oss och för dålig hos våra barn. Vi har en idé och tanke, och det kan jag ju känna som förälder, så kan jag tänka som så, det är bra att de går till ett kristet sammanhang. Men som Edom Syds styrelseordförande så säger jag att jag vill att de ska gå till ett ELM-sammanhang. Nej, det säger jag inte. Men jag vill att vi får många ELM-sammanhang där människor kan gå. Det är det jag kämpar för. Och det kommer jag göra även om jag går av styrelsen, och det är ju snart dags. Men det är en annan sak. Det bestämmer årsmötena och jag själv. Men jag kanske är ute och reser nu, Peter, för du sa att vi skulle ta ledarroll, men det får du vad jag höra av dig sen. Det som har varit viktigt för oss i ELM Syd, det är ju det här med, vi pratar så mycket om nyplanteringar, och vi har inte riktigt lyckats med det. Och det menar jag, måste vi ta riktiga krafttag, och vi har ju försökt i ELM Syd. Det vi har försökt nu, det är ju lite borta i Blekinge, där vi har börjat med så kallade predikoplatser. Vi har alltså blivit inbjudna lite från andra sammanhang där vi får komma ut och predika. Och det kan jag se, ett sätt att nå ut med vår ELM-identitet. Men hur gör vi rent praktiskt när vi har ungdomar som har varit med i våra sammanhang här i Stockholm och Syd och flyttar på en helt annan plats? Hur ger vi dem redskap fortsatt så att de kan samlas kring det som vi har hört sedan barnsben, alltså det evangeliskt-lutherska och det rosianska och allt vad det är. Det tycker jag är, det är en knut som inte vi har löst riktigt i ELM Syd alls. Och det har vi nog inte löst i ELM heller.
Ni får komma och fråga oss, så ska vi ge er svaret.
Jag vet att Peter brukar ha svar, men det räcker inte alltid.
Det är första måndagen i månaden.
Jag kan kommentera det omformande ordet. Det var väl kanske tanken egentligen att det skulle förklara reformerande och vara ett mer lättbegripligt ord. Men vi lyckades inte riktigt där kanske. Varsågod Daniel.
Tack. Ja, jag får nog ta till mig lite av det där. Jag undrar om inte det var mitt förslag på rubrik. Ja, hur som helst. Tre saker som jag tänker på. Jag arbetar, förutom här, så arbetar jag som gymnasielärare på en skola med kristen profil. Och min rektor där, han talar väldigt mycket om den så kallade anknytningspsykologin, som handlar om hur vi är redo att lära först när vi känner trygghet. Ja, jag har inte blivit expert på det ännu. Men jag tänker att det ligger någonting viktigt i det där. När jag känner trygghet i min livs, i min omkrets, i det som ligger närmast mig, då har jag också mod att gå utanför min komfortzon. Och här tänker jag att det finns någonting oerhört relevant för en ung människa i evangelium. Du behöver faktiskt inte gå med oro för din tillvaro. Varför du finns, om du räcker, om du duger, om du får lov att vara till, eller om du hela tiden behöver be om ursäkt för dig själv. Evangelium talar om en vred Gud som nu är en kärleksfull pappa genom vad Jesus har gjort. Om vi skulle kunna lära våra ungdomar det, att Gud älskar dig, han har dött och uppstått för dig, då skulle vi också kunna ge dem en grundtrygghet för livet som gör att de vågar möta vardagen. Och det är oerhört viktigt. Jag tänker att evangelium är ett underbart korrektionsmedel, eller vad man ska kalla det, till vår samtid som är så förtjänstbaserad. Du får vad du förtjänar. Och det är sunt på många sätt. Mina elever, jag har meddelat de betyg på förmiddagen. De får de betyg som de förtjänar. Det är sunt att det är så. De får inte betyg beroende på vem jag tycker bäst om, utan på vad de förtjänar. Men det är inte så det fungerar i Guds rike. Jag får inte vad jag förtjänar, utan vad Jesus har förtjänat åt mig. Och det är oerhört viktigt att lära våra ungdomar det. Det är det första. Det andra är det som Peter var inne på med kallelseperspektivet. Det ligger någonting underbart i det. Att min vardagstjänst är en tjänst för Gud. Och där skulle jag gärna vilja arbeta med, både här i kyrkan och se att vi som rörelse kunde arbeta med det. Att förklara för våra ungdomar att du tjänar Gud genom att bli riktigt duktig på det du gör. Plugga hårt. Det är väl välsignat. Inte för att du ska göra karriär nödvändigtvis. Gör du det så är det gott, men det är inte det som är det viktigaste. Du måste inte sluta plugga för att kunna tjäna Gud på riktigt. Utan du tjänar Gud genom att göra ett riktigt bra arbete. Om du gör det under bön om Guds ledning. Det skulle jag vilja lära dem. Och så det tredje då. Hur håller vi det här levande? Kyrkohistorikern Jaroslav Pelikan, han uttryckte det här väldigt fyndigt. Han sa så här. Hör ni ändå? Går det att koncentrera sig? Han sa så här. Tradition är det levandes. Nej, tradition är det levande i det dödas tro. Traditionalism är det döda i det levandes tro. Är ni med? Tradition är det levande i det dödas tro. Traditionalism är det döda i det levandes tro. Och där har vi en utmaning. Att våra unga inte ska uppleva en död tro bland de levande. För det kan bli så när vi bara pratar om att det måste vara på det här viset, det måste vara på det här viset. Då upplever de det som dött. Vår uppgift är att lyfta fram det som är levande i våra fäders tro. Och efter vad jag har hört från förmiddagen och efter hur jag känner Magnus, så är det han har lyckats göra. Han har lyckats göra levande, eller förmedla det som är levande i det dödas tro. Och det är den, eller som Stefan Gustafsson sa på vår 100-årsjubileum, vi ska inte bära fädernas aska i procession utan föra deras glöd vidare. Det ligger någonting i det. Det är elden och glöden vi ska föra vidare, inte bära aska i procession. Och hur man sedan gör det, det får vi ju arbeta med på de olika platserna. Men det är tre saker som jag tänker på. Anknytning evangelium, kallelsen i studie och också tradition istället för traditionalism.
Ja, just det. Tack. Jag läste om en kristen människas frihet. En liten lutherskrift, över 30 sidor eller något sånt. Jag läste den 1999. Och konstatera, jaha, det kunde jag redan, det visste jag redan. Och så kastade jag mig över nästa bok. Sen läste jag samma bok 10 år senare, 2009 blir det ju då. Och tyckte det var en helt fantastisk bok. Så oerhört bra. Och jag undrar liksom, hur kan jag liksom se, hur kan jag uppleva samma bok så oerhört olika? Och det måste väl på något sätt ha handlat om liksom en växtprocess för mig däremellan. Men det visar ju återigen det här som också Magnus påminner oss om här i förmiddag. Att vi har någonting som är oerhört stort. Men som kanske inte berör oss. För vi har hört det väldigt mycket. Då är det inte så lätt hur vi ska liksom få den här upptäckten igen. Och som predikant och när jag pratar med våra predikanter, hur förkunnar vi idag så att människor förstår detta? Förstår syndens allvar och evangeliets storhet? I en kultur där det på något sätt det finaste man kan säga till en människa, det är liksom det är bekräftandet. Allt ifrån ett like till att men du är fantastisk som du är. Hur ska vi kunna komma med ett budskap som talar om att du är bedrövlig som du är? Genomrutten. Även om du har lyckats få till fasaden hyfsat. Renovera, nej, det är ett för stort ord för att använda av mig. Jag bytte några plankor på friggeboden förra året. Och jag tänkte att det kanske bara var en planka. Eller bräda, eller vad det nu heter. Ja, ni vet. Men det räckte ju liksom att peta på färgen som så hyfsad ut för att förstå att det var liksom ingenting värt. Och då får man ju välja liksom, ska jag låta den sitta och hoppas att ingen annan också petar. Och räkna med att om 10 år får någon annan göra det riktigt. Eller ska jag riva bort det också. Men det är en utmaning. Det är en oerhörd utmaning för oss idag. Att för de som är hör till den yngre generationen. Vad det nu är liksom. Behöver jag Jesus? Till vad? Och där synd och nåd. Hur förkunnar vi det på ett sätt så det liksom trycker igenom fasaden och når det mörkna? Det är en stor utmaning och det är, jag har liksom inte svaren, men mer än att stava på bönen att väck mitt hjärta. Ja.
Om det inte är det som Lars-Göran tänkte kommentera som Erik nämnde nu, det här positiva synen på människan, det här med bekräftelse som Erik sa. Och det är inte riktigt den bilden som Bibeln målar upp. Har vi tappat bort det? Varsågod Lars-Göran, du får kommentera det du skulle säga först.
Ja, jag